Året är 1959 och vården av kvinnor och barn har aldrig varit bättre i Finland. Nya läkemedel tas ständigt fram för att höja livskvaliteten hos gemene man. Medicinen talidomid börjar skrivas ut till gravida kvinnor för att bota ångest och sömnlöshet. Ett helt ofarligt läkemedel. Ja, det var i alla fall vad som sades. Men snart föds livlösa barn och barn med svåra fosterskador. Och först flera år senare så härleds missbildningarna till talidomid. Maktlösheten och sorgen är enorm. Man frågar sig hur ett litet piller kan få såna här förödande konsekvenser.
Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
Vad var det som gjorde det här till en av de värsta läkemedelsskandalerna i modern tid? Vad hände med barnen som föddes med talidomidskador? Och kan vi vara säkra på att något liknande inte händer igen? Det ska vi ta reda på idag. Den här gången så har jag med mig Robert Paul som är specialist på blodsjukdomar och du ska lotsa oss genom den här skandalen. Vad glad jag är att ha dig med, Robert.
Tack så mycket. Det är trevligt att vara med.
Du, Robert, nu vet jag att du var väldigt, väldigt ung på den här tiden, 1959, men kan man säga någonting om vad Finland, ja men vad var det för slags land på den här tiden?
Finland var ju naturligtvis ett ganska inåtvänt land. Vi hade en svår period i vår historia där strax innan, och sen var ju förtrycket utifrån ganska stort. Så nu, till och med som barn så tyckte man att det kanske var lite, nu när man tänker så här retrospektivt, att det var lite, stämningen var något betryckande. Och om vi nu ser på läkemedelssituationen sådan som den kanske var då, så utvecklingen av läkemedel var ju ganska långsam överhuvudtaget, men också i Finland så dels var sjukdomsspektret ganska annorlunda än kanske övriga länder, och dels var tillgången på mediciner, så som tillgången på alla nyttigheter var ju dålig. Om vi nu talar om talidomid så kan det vara intressant att reflektera över att reaktionen blev ju inte så särskilt stark i Finland vad gäller antalet skadade barn. Kanske just därför att det var svårt att importera på den tiden till exempel nya mediciner typ talidomid.
Så man kan nästan säga att det var det var någonting positivt, åtminstone i det här fallet, att det inte liksom strömmar in nya läkemedel i Finland.
Det kan man säkert säga, åtminstone uttryckligen i det här brytningsskedet vad gäller läkemedelsutveckling. Alltså antalet skadade barn, talidomidskadade barn i Finland var mellan 10 och 20. I Sverige var det ungefär 180 och ute i världen så var det totalt kanske 20 000. Så vi kom ju ganska lätt undan på det sätt och vis, men icke desto mindre var det fråga om en världsomvälvande skandal. Och det betydde en stor förändring på läkemedelsutvecklingen i hela världen.
Okej, om vi då tar det lite så här från början, eller för att vi ska förstå det här. Alltså vad är talidomid för någonting? Vad var det tänkt att det här skulle hjälpa till med?
Precis som nu så utvecklades nya läkemedel på rent kemisk väg. Och ett läkemedelsbolag som fortfarande existerar, visserligen fusionerat med andra bolag som hette Siba, hade utvecklat en molekyl utgående från ett sömnmedel som hette glutetimid. På basis av detta glutetimid utvecklade de ytterligare en molekyl som sedermera blev då talidomid. Med tanken då att det skulle bli kanske ett annorlunda sömngivande preparat, vilket glutetimid var.
Vad var det tänkt att det skulle hjälpa med? Det var då sömnen som var en del. Var det någonting med man tänkte att ja, men det här kan talidomid fixa?
No, det var precis som tanken var, att det här skulle vara ett strå vassare än glutetimid. Och då blev faktiskt indikationen, alltså orsaken att använda detta läkemedel, blev dålig sömn. Men också det spriddes lite den här användningen till mer allmänt att man känner sig dålig eller hängig eller så här. Men att sömngivande medicin var nog det där första och viktigaste indikationen, men också sån här flunsa liknande symptom kunde liksom räknas med som dess användningsämnen. Och faktum är att 1960, när talidomid hade sin försäljningstopp, så såldes talidomid ungefär lika mycket som aspirin. Så man kan förstå att det var synnerligen populärt för just de här ändamålen, för att alla lider vi av sån här flunsa liknande symptom och framförallt då av sömnbrist kanske.
Och det visar ju sig då sen att barn föddes med missbildningar, om det var så att mamman hade tagit det under graviditeten. Alltså vilka slags missbildningar föddes de här barnen med?
Här vet man ganska exakt hur det har gått till. Alltså, de här missbildningarna uppkom under precis givna dagar efter inledd graviditet. Och när graviditeten hade räckt mellan 24 dagar och 49 dagar, det var den farliga tiden. Under den här tiden uppkom avvikelser i utvecklingen av övre och nedre extremiteten, öronen, ansikte, men också inre organ. Men efter dygn 49, alltså när sista mensen hade varit 49 dagar tidigare, trots att man började använda talidomid efter dag 49, så förekom inte längre de här missbildningarna. Så att det var mycket sned den där tidsgränsen, och trots det var det ju ganska stor fråga då under slutet av 1950-talet och början av 60-talet.
Gjorde man alls några tester innan man skrev ut det till gravida, eller var det någonting som man kanske inte sysslade med i lika stor utsträckning i slutet på 50-talet?
Det är precis så, det är precis så. Alltså, den här moderna läkemedelsutvecklingen är ju ett resultat av en lång historia av misstag och lyckande förstås också, men på den tiden då i slutet av 50-talet så det enda som krävdes var djurprov, alltså det krävdes inga kliniska läkemedelsprövningar. Och i djurprov på mus och råtta hade man konstaterat att läkemedlet är så gott som atoxiskt, gav inga toxiska effekter, gav inga fel på embryoutvecklingen, alltså fosterutvecklingen hos de här gnagarna. Och man kunde ge dem ungefär hur mycket som helst av talidomid utan att det blev någon slags letalitet, alltså utan att de skulle ha dött av toxiska effekter. Och då tänkte man förstås att nu det här är ju en synnerligen trygg och bra medicin, och så kom den ut på marknaden. Så gjorde man på den tiden. Så man tänkte att när inte djuren får missbildningar hos sina foster, så får inte människan heller.
En sjuk historia.
Jag blev gravid med mitt första barn i början av 1961. Redan tidigt i graviditeten var jag orolig och hade svårt att sova om nätterna. Det är nog normalt att man som blivande första barns mamma är nervös inför allt nytt. Men när det gått några veckor och jag inte mådde bättre övertalade min make Olof mig att gå till doktorn. Jag skämdes något oerhört över att jag inte kunde vara glad över att bli mamma. Ångesten inför allt ansvar att hela livet kommer bli annorlunda var för stark. Doktorn var förstående och försäkrade mig om att mitt tillstånd inte var onormalt. Det kan vara mina hormoner som spökar.
Det är viktigt att du får sova ordentligt. Jag kommer att skriva ut talidomid till dig. Det hjälper dig att komma till ro på kvällen,
sa han och tog fram ett receptblock ur skrivbordslådan. Jag vill helst inte ta några mediciner om det inte behövs. Är det helt nödvändigt? Frågade jag.
Det här är det allra säkraste preparatet du kan ta. Det är inte beroendeframkallande och går i princip inte att överdosera.
Efter besöket hos doktorn tog jag några piller i veckan och det hjälpte mot sömnlösheten och ångesten, precis som han lovat. Jag började se fram emot att få träffa den lilla personen som växte inuti mig. Men det skulle inte dröja lång tid innan jag nåddes av förfärliga nyheter.
Du som ändå har jobbat som läkare i många, många, många år. Hur är det för dig att se tillbaka på det här idag och tänka att man skrev ut grejer som man inte har testat ordentligt? Hur tänker du utifrån ditt läkarperspektiv att det såg ut så här på den tiden?
No, det är ju alldeles otänkbart och förskräckligt. Och därför har ju förändringen varit så stor på grund av just allt som hände då, slutet av 50-talet och början av 60-talet. Och hur stor förändring det blev i läkemedelsutvecklingen. Idag när man ju utvecklar läkemedel så dokumenteras ju allting på ett helt annat sätt. Och den som är intresserad av vad man vet om de här fosterskadorna, det finns avsnitt i den här produktresumén som alla har tillgång till, och där står hur det är med risken för foster, visserligen hos provdjur, men nu är naturligtvis batterier av experiment betydligt större, och dessutom så överför man det här riskbetraktande på sånt som man vet från tidigare. Så att, särskilt vad gäller graviditetsrisker så är man väldigt mer omsorgsfull idag än vad man var då. Men givetvis, människan är ju inte något Människan är varken ett provdjur eller kan delta på det sättet som en försöksperson i läkemedelsprövningar, utan människan är naturligtvis den som använder läkemedel, och därför är den här frågan att kan det uppkomma på nytt med några nya mediciner, svåra fosterskador, och den är fortfarande inte helt omöjlig, den möjligheten.
Om man går in på lite detaljer då, alltså hur kunde ett barn se ut om det var så att den hade drabbats av missbildningar då till exempel, rent fysiskt? Vad syntes mest, vad var mest vanligt att de här barnen att de fick för missbildningar?
Det allra vanligaste är att det blev missfall, att de kunde inte leva, de var livsodugliga. 30-40% av de här mammorna som hade ätit talidomid under de här känsliga dagarna av graviditeten kunde inte, fick inget barn, utan det blev missfall. Så det, är ju det berättar redan någonting om hur allvarligt det var. Men de som då föddes, så där var nog variationen ganska stor av vilka missbildningar det var, men det kunde gälla förlust av övre extremiteter eller förlust av några fingrar eller sammanväxning av fingrar eller tår. Det gällde särskilt de här yttre delarna av extremiteterna. Men förutom det här så kunde man ha kluven läpp eller kluven gom. Också förändringar i matsmältningskanalen med atresier, alltså ofullständig utveckling av analen, och sådana förändringar förekom också, vilket bidrog till att alla helt enkelt inte klarar livhanken. De här var de här extrema missbildningarna. Sen vet vi ju att det som sagt föddes människor med fullständig andlig kapacitet, men hade då kanske någon mindre missbildning av den här arten, och det är ju de vi vet mera om.
Kan man, nu blir det också här lite spekulationer, men vet man någonting om, eller kan man tänka sig hur det var som då förälder, som mamma, att föda ett barn som har någon av de här typen av missbildningar, och speciellt på den här tiden, kom det någon reaktion från kvinnorna eller fanns det någon skam i det här?
Vad gäller familjedynamiken bakom, kan inte säga hur det är då, men hur det är nu, så man har ju öppnat sig på ett annat sätt för specialpersoner, specialbarn. Tidigare hos oss var det ju vanligt överhuvudtaget överallt i Europa att barn med speciella omständigheter sattes bort på institutioner och fick så gott som leva livet ut där. Men hur föräldrarna tog ett barn som hade utvecklingsstörning av den här typen, där då det kroppsliga är avvikande, jag tror inte att någon kan ta sig särskilt lätt an det här ansvaret och den här upplevelsen som den ger. Men kanske jag inte har helt fel om jag misstänker att det var kanske efter krig och elände som hade förekommit inte så fullständigt katastrofalt som kanske senare.
Och när då börjar man märka att just att barn föddes med missbildningar, eller kanske när börjar man koppla ihop 1 och 2, alltså att de här missbildningarna och dödfödda barn kunde ha någonting med det här läkemedlet att göra?
Här är också någonting som man har lärt sig, nämligen att hur viktigt det är att läkemedel kallas vid sitt produkt, inte vid produktnamn utan vid det namn som läkemedlet består av. För att på den tiden så såldes talidomid av, sen när det var som maximalast den här kommersen, producerades och såldes talidomid av 14 läkemedelsbolag till 46 länder under kanske lika många namn, åtminstone 10-tals olika produktnamn. Vilket betyder att när man ville kolla att varför har vi en sån här ökning av dessa missbildningar nu, till exempel i Australien eller Indien eller någonstans, så kanske man inte kunde koppla ihop att det var faktiskt fråga om samma molekyl, för att den hade olika produktnamn i olika länder. Åtminstone har man ansett att det är en del av orsaken att det tog så lång tid.
En sjuk historia.
Jag har en syster i Berlin och vi skriver brev till varandra regelbundet. Jag har berättat för henne om hur jag mått och att det har varit en jobbig graviditet, men att jag fått bra medicin utskriven. I brevet jag fick för några dagar sedan skrev min syster att det uppdagats en läkemedelsskandal i Tyskland och att barn fötts med svåra missbildningar. En del var utan armar, andra benen. Eller både och, om det ville sig riktigt illa. Medicinen hade sålts till gravida kvinnor med sömnsvårigheter och oro, berättade hon. Contergan heter läkemedlet här i Tyskland. Jag tror att man kallar det talidomid i andra länder, fortsatte hon. Jag läste inte resten av brevet. Det ligger kvar på nattduksbordet bredvid pillerburken som nu gör det omöjligt att sova.
Nu blir ju jag lite orolig och nu vet jag inte om den här oron är befogad, men jag vet ju om jag går till apoteket och har en viss medicin som jag ska få utskrivet, att man då går till disken i apoteket och de frågar, ja men kan du, går det bra om du tar det här istället som har ett annat namn? Alltså hur ska man veta då? För det låter ju som att det är lite samma princip, att det var det förr att det kunde vara då talidomid men det hette någonting annat.
Ja, nu finns den möjligheten fortfarande och därför, det är min personliga åsikt. Och det är också en rekommendation från läkemedelshåll att man skulle använda produkt, alltså inte produktnamnet utan molekylens namn. Men här kommer ju stora kommersiella intressen emot och särskilt om produkten är nyutvecklad och har fortfarande patentskydd. Så då vill man ju sälja den under olika namn i olika länder och hoppas att kanske håva in lite mer pengar på det sättet än annars.
Och hur, ja, vi gick lite in på det här att det börjar nystas upp att okej, det finns ett samband mellan talidomid och fosterskador och att foster inte överlever. Men när blev det här liksom, när kom det här ut till allmänheten att det här problemet fanns?
Det här, sen reagerar man ju nog väldigt snabbt när det framgick för att det kom snabbt nya rapporter om som hänt och nu har jag inte exakt de där månaderna uppe, men att första rapporten var 61 och man är nu senast 62-63 som försäljningen slutade. Trots att försäljningstillståndet i vissa länder fanns nog kvar ganska länge, vilket inte betyder att produkten köptes eller fanns, men innan myndigheterna avslutade försäljningstillståndet kunde det nog ha gått en längre tid. Men medvetenheten om den här risken var så stor att redan det i sig själv gjorde att försäljningen sjönk mycket snabbt.
Men hur hanterar man då det här från läkemedelsbolagens sida? Var man väldigt öppen och transparent med att okej, nu har det här hänt och vi har fått reda på det här? Eller ja, hur köttes det här?
Jag har inte gått in på alla detaljer, men Grünenthal som ju egentligen bär det stora ansvaret här blev ju aldrig skuldbelagt för hela den här skandalen och de behövde aldrig betala någonting. Däremot fick nog de här familjerna någon slags ersättning lokalt av de läkemedelsbolag som då distribuera och sålde läkemedlet i respektive land. Men den här som egentligen hade hittat på hela molekylen kom undan. Men om man tänker sådär kulturhistoriskt på skillnaden mellan vad som hände i Europa och särskilt då i Tyskland och i USA, så det är väldigt stor skillnad. För att i USA kom den aldrig på marknaden. Där var man så skeptisk till hela den här molekylen och man ansåg att den var inte tillräckligt utredd att den fick aldrig försäljningstillstånd i USA. Och nu när man tänker på politiskt och sociologiskt på hela situationen så är det här ju en ganska intressant upplägg som ligger en läkare ganska främmande, men icke desto mindre det är ju mänskligt intressant.
En sjuk historia.
Man skulle kunna tro att jag blev besatt av att ta reda på mera om barnen som fötts med skador efter att mammorna tagit talidomid under graviditeten. Det blev tvärtom. Jag ville inte veta någonting alls. Jag visste att det hade börjat uppmärksammas i Sverige och det gjorde mig ännu mer orolig. Att det blev en stor sak i Tyskland och andra länder kunde jag ändå skjuta ifrån mig, men Sverige är närmare. Verkligheten kom ikapp tidigt nu på morgonen när jag vaknade upp med en målande värk som blev allt starkare för varje minut, kändes det som. Allt går fort när värkarna väl har satt igång. Vi åker in till Helsingfors universitetssjukhus vid lunchtid och blir tilldelade en säng i ett rum med en handfull andra blivande mammor. Det hör inte till vanligheten att männen stannar hos sina fruar i förlossningsrummet, men eftersom jag är i ett så fragilt tillstånd så får han vara kvar. Det tar bara 2 timmar och sen hör jag ett hjält barnskrik. I övrigt är det tyst runt omkring mig. Barnmorskan lägger en hand på mitt ben och tittar medlidsamt på mig. Du har fött en son, men pojken är inte riktigt som andra barn, berättar hon och ber mig behålla lugnet. Han skriker fortfarande högt och barnmorskan lindar in honom i en handduk bakom skynket som ligger över mina knän. Till slut lägger hon pojken på mitt bröst och jag drar försiktigt handduken som täcker honom åt sidan. Hans armar är inte armar. Från sidorna på hans lilla kropp sticker små händer ut och hänger slappa. Benen är inte heller små spädbarnsben. De är som små klumpar som växer ut ur hans underkropp. Gråten river i min hals och en stor sorg sköljer över mig. Jag har aldrig sett något liknande. Och insikten om att samhället knappast kommer behandla honom väl går inte att värja sig mot.
Behöver man vara nervös eller skeptisk idag när det kommer till att ta läkemedel? Nu är det ju kanske mest aktuella är ju vacciner mot corona och kanske vaccination överlag. Alltså vågar man lita på läkemedelsföretagen och att man, alltså det som skrivs ut, att det faktiskt är säkert?
Alltså det som hände för 60 år sedan, är ju, då levde vi i en helt annan värld, det är ju helt klart. Nu läkemedelsutvecklingen är synnerligen starkt reglerad. Det är ett globalt fenomen. Det finns tre aktörer inom läkemedelsutvecklingen och det är alla då på offentliga sidan. I Europa har vi då Europeiska läkemedelsmyndigheten och USA har FDA och Japan har sin läkemedelsmyndighet som har klarat sig under de senaste decennierna alldeles briljant vad gäller att utreda tryggheten av nya mediciner. Så att det är nog en helt annan situation idag än vad det var för 60 år. Men allting kan hända någonting, man ska vara väldigt, väldigt vigilant och kanske till en viss mån kritisk, men inte så kritisk att man så att säga missar den möjligheten man har till en bra behandling. Men att det är nog en pågående process, ongoing process. Läkemedelsutvecklingen tar inte slut förrän läkemedlet är borta från marknaden och därför kan man inte vara 100% säker i de här frågorna heller, som man nu kanske inte kan i livet överhuvudtaget vara säker på någonting slutligen.
Vad skulle du säga då, Robert? Vad är det, man kallar ju det här för en skandal, men vad är det som gör det här till en så stor skandal, skulle du säga?
Det är några omständigheter. Det är det att man reagerar väldigt långsamt. Alltså, man reagerar ju inte långsamt sen när det hade blivit klart vad det gäller. Men innan man kom till den punkten 1961 hade det gått 4 år. Och under den tiden hade förekomsten av de här missbildningarna och missfallen nog varit ganska hög. Och läkemedelsbolagen hade försökt dämpa den här diskussionen, vilket ju är en alldeles normal verksamhet. Det gör man ju på allt håll, att försöka hålla sin egen business. Och det var kanske det mest skandalösa i det här, att man reagerar så långsamt. Å andra sidan lärde mänskligheten sig mycket av det här och läkemedelsutvecklingen gick stormsteg framåt och därför är det en annan situation än idag. Men att skandalen var stor och betydelsefull, både i negativt syfte, att det gav så mycket tragedier åt så många familjer, men den gav också en ny schablon för utveckling av mediciner som har gjort det betydligt bättre. Och tack vare den schablonen så kan vi nog se med allmänt sett god förtröstan på nya läkemedel.
Så man kanske skulle kunna sammanfatta det här med att säga att det är ju lite förminskande att säga att det finns inget ont som inte för något gott med sig, men man får väl ändå säga att det här ledde till att man då kanske börjar ta mer på allvar vad det är för någonting man skriver ut och att det i sin tur har lett till bra saker och en positiv utveckling. Så det kanske det vi kan ta med oss, Robert, av hela det här fruktansvärda skandalen.
Det låter mycket bra. Sen måste vi nog komma ihåg och tillägga här att läkemedelsutvecklingen har gått så långt att den har tagit upp talidomid på nytt på 70-talet, slutet av 70-talet. Och talidomid och modernare versioner av talidomid används idag för behandling bland annat av cancer och spetälska, vilket är sjukdomar som är väldigt svårskötta. Och där har talidomid av nyare varianter medfört stora förbättringar, medfört stor lättnad. Och på det här sättet så kan gamla mediciner som man har tyckt att är farliga, om de handskas med på rätt sätt och tillräckligt försiktigt, så kan de ge nytta åt människor. Så människan är nog ett väsen som lär sig.
Jag tycker att det är väldigt bra avslutande ord här. Människan är ett väsen som lär sig och fortsättning följer när det gäller då läkemedelsutvecklingens historia. Robert, Paul, tusen tack för att du var med och för att jag fick prata med dig. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om polio.
Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.